Du lyssnar på Religion och hår, skriven av Daniel Sandin och inläst av mig, Olle Blom. Hår, en fråga för både människa och Gud. Hår är en rätt märklig företeelse egentligen. I varje fall om man försöker se på det utifrån, som om håret inte var något man var van vid. Då går det ju inte att låta bli att åtminstone förundras något över vilket säreget fenomen hår är. Små, tunna strån som växer ut från våra kroppar. Ljusa, mörka, röda eller grå. Krulliga eller raka, långa och korta. Eller inga alls. Strån som tar så mycket av vår tid och tankemöda i anspråk och som betyder så mycket för vår identitet. Håret är, oavsett vi vill det eller ej, en viktig identitetsbärare. En markör som visar vilka vi är, eller vill vara. Det gäller inte bara håret på huvudet och hakan, även om det naturligtvis är det första vi ser. En rakad kropp eller en vildvuxen armhåla är också en signal. Det senare har flera gånger under de senaste åren uppmärksammats när bilder av kvinnor med orakade armhålor spritts via sociala medier. Med såväl glåpord och hån som uppmuntran och beröm till följd. Håret är med andra ord också ett uttryck för vilket samhälle vi lever i. Ja, vårt hår är onekligen betydelsefullt. Kanske är det därför inte konstigt att alla stora religioner bryr sig om hur vi hanterar och bär vårt hår. Hår lämnar helt enkelt ingen oberörd, varken människa eller Gud. Och det är detta den här boken handlar om. Alla de stora religionerna har föreskrifter som gäller hår. Utöver de direkta reglerna finns det ofta också intressanta berättelser, traditioner och föreställningar som på olika sätt berör hår. Självklart innebär inte de religiösa regleringarna att alla inom en religion följer dem. Men reglerna, berättelserna och traditionerna finns där. Och de spelar stor roll för miljontals människor världen över. Det är viktigt att poängtera att det inte finns några anspråk i denna bok på att ge en heltäckande bild av hur de olika religionerna förhåller sig till hår. Religion handlar om människor, och människor kan aldrig beskrivas fullständigt i alla humanvetenskapers dilemma och tjusning. Därför kommer den läsare som själv bekänner sig till en viss religion förmodligen att känna igen sig en del. Men kanske också hävda att annat inte alls stämmer överens med den egna uppfattningen och vad som är korrekt. Det ligger så att säga i sakens natur. Det kan också så här inledningsvis vara på sin plats att kommentera källhanteringen. I arbetet med en bok av denna typ har naturligtvis åtskilliga källor använts, såväl tryckta som digitala. Inte minst den senare kategorin källor har varit oumbärliga. Eftersom många religiösa samfund och företrädare numera kommunicerar råd och anvisningar via internet. Också korrespondens med olika religiösa företrädare, experter vid universitet och andra kunniga har varit av stort värde. Självklart har ambitionen varit att alla påståenden ska vara korrekta och väl underbyggda. Och mycket arbete har lagts ner på källkontroll. Oftast ges en fingervisning i texten om varifrån informationen är hämtad. Men eftersom syftet är att ge läsaren en populärvetenskaplig orientering i ämnet och allt för detaljerade källreferenser skulle tynga och störa framställningen, finns ingen notapparat eller motsvarande. Varför hår? Vad är egentligen hår? Innan vi närmar oss frågan hur de olika religionerna förhåller sig till hår, kan det vara intressant att titta lite närmare på vad hår är, som en rent biologisk företeelse. Hår består till största delen av ett protein som kallas keratin. Detta protein växer ut från en hårsäck som finns i huden. Många däggdjur har hår i olika former och i de flesta fall kallar vi detta hår för päls. Men det finns också andra former av hår hos djuren, till exempel morrhår. Hos en del däggdjur har håren utvecklats till en mer hård, taggig form, till exempel hos igelkotten. Det är bara däggdjur som i egentlig mening har hår. När vi på badrumsgolvet ser en gigantisk, hårig spindel rusa förbi, är denna således i strikt mening inte hårig, utan det